Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jag har använt mig av ditt 1-10-system.
Hur, typ så här, hur ont man har från 1-10?
Ja, eller jag använder liksom hur gärna man vill göra något mellan 1-10.
Ja, ja, just det. Ja.
För att jag såg ett event för Dave Chappelle och Jon Stewart skulle komma till Stockholm.
Var det komiker?
Ja, alltså, och grejen är att David gillar väldigt mycket så här, alltså vissa komiker som jag kanske inte känner så mycket för, som Chris Tucker eller alltså som jag är så här halvintresserad av. Men vi ska gå och se Kevin Hart också, och där känner jag att vi gillar honom lika mycket. Jag tycker han är väldigt rolig. Men i alla fall, Dave Chappelle har jag inte kollat på så mycket. Men sen så såg jag på Netflix, finns det en så här Def Jam som var någon stand-up klubb typ i New York på 80-90-talet. Mm-hmm. Firade 25 år. Och så hade de en stor fest. Och så har de filmat det här. Eller de hade en stor show då när gamla kom dit. Och då är det ett jätteroligt segment med Dave Chappelle. Här har någon annan kille som heter, jag kommer inte ihåg vad han heter, någonting Houston. Ah, ja, i alla fall. Här har någon annan kille. Ska presentera någonting. Och så står det ju på såna här monitors vad de ska säga. Mm. Och då, alltså, Dave Chappelle tycker det är så, så han är nästan lite lik dig där. Han tycker det är så stressande att han ska behöva läsa så att han kan inte läsa.
Alltså läser man inte snabbt och det kommer upp text.
Exakt,
alltså,
det är det han känner. Alltså, så att han, alltså han då bara avbryter och säger jag kan inte läsa. och sen så kör han bara, jag har aldrig kunnat läsa. Alltså det här är så stress för mig. Han står på scen framför alla. Och du menar, de skulle kunna klippa bort det här.
Det är jättebra.
Men det blir så jävla roligt. Ja. Och sen börjar han bara skämta med folk i publiken, för då känner han sig bekväm.
Exakt.
Han vill slippa läsa. Så att han börjar om flera gånger och bara, till slut så börjar han bara prata med andra. Så du, och börjar
hälsa. Det känns ju också väldigt mycket som våran kompis Charlotte.
Exakt, Charlotte skulle göra samma. Det, alltså båda ni har ju det där att ni bara, så han gör allt för att undvika att behöva läsa. Jag tycker det är så pinsamt att han är vuxen. Han kan fan inte läsa på det där viset.
Tänk hur många vi är som läser långsamt. Och som tycker det är svårt att räkna.
Men det ska man kunna då när man är vuxen, fast man aldrig har kunnat som barn.
Men i alla fall, ja, då ska alla kunna det. Fast alla har samma färdigheter när de är vuxna som de hade när de gick i skolan.
Ja, det är bara kanske att man har fått olika mekanismer för att undvika det, som Dave Chappelle har. Men nu råkade han hamna här där han skulle.
Ja, vuxen, nu får du mygla allt som du inte kan.
Ja, men och där, alltså, jag har kollat på just det segmentet så många gånger, för jag tycker det är så otroligt roligt då. Så att jag, alltså, och sen har jag kollat på hans nya Netflix specials, men de är så här, det är inte mina favoriter.
Nej.
Men jag tycker att han är okej. Så jag var så här, men jag kan gå och se det då om David tycker det är väldigt kul.
Ja.
Och Jon Stewart har jag ingen relation till. Jag har kanske sett något klipp av honom på Facebook, men jag vet liksom inget om honom i princip. Och så då skickade jag till David. Jag bara tog bild på det och skickade så här, är du intresserad av att gå? Och då känner han så här, ja, det kan jag väl göra. Han skriver typ, ja, vi kan gå på det. Jag bara, och då frågade jag, hur intresserad är du? Jag är 5 av 10. Och då ska man göra samma. Och då bara skippa det.
Ja, ni var båda alltså bara annars 5 av 10. Ja. Och då ska man inte gå på en show.
Nej, annars hade vi gått, jag hade gått för hans skull. 5 av 10. Var, jag trodde att han kanske var 8 av 10.
Exakt. Och du,
han trodde att jag tyckte det var 8 av 10. Mm. Men jag var själv 5 av 10.
Ja, det kunde varit förödande.
Verkligen, vi kom verkligen undan en jobbig situation. Och det ska du ha tack för. Jag älskar ju att kolla på Idol. Och i alla fall älskar jag att kolla på fram till slutedition. När de börjar med fredagsfinalerna, alltså då tappar jag intresset varje gång.
Då vet du att du kan grina måndag till onsdag.
Ja, ah, precis. Då får jag gråta åt folk som är ensamma. Ja. Det kan jag göra vilken dag i veckan som helst, men det var just där det blev. Ja, i alla fall. Jag kollade på Idol, och då är det någon tjej som gör en audition, och sen så säger hon, eller om det är Kishti som säger girl power.
Mm.
Och då blir de båda manliga jurydeltagarna stötta.
Mm.
De tycker då, jag vet inte, hon har inte sagt girl power, men should be killed. Det har hon inte sagt. Nej. Hon har bara sagt girl power.
Mm.
Flickkraft, det är allt hon har sagt.
Mm.
Ja, och då, och Kishti och den, jag kommer inte ihåg om Nicky också, men de andra, alla börjar säga nej gud, nej, inte bara girl power. De börjar liksom, ja,
de säger men power också.
Det gör de kanske.
Ja, hon säger det, för att hon får tjejernas röster, Kishti och Nickis.
Ah.
Och då så är det de andra, precis, två som ska säga, då säger de, men power också.
Men power också, för att de inte ska hata henne då, och ge henne chansen.
Mm.
Och jag tycker det är så jävla sjukt, att bara för att hon säger girl power, så känner de sig utstötta, exkluderade, arga, besvikna, de känner sig kränkta.
Det är så sjukt, för jag tänkte faktiskt på det här igår. Jag tänkte på varför det är. Och jag kom på att det är för att män förstår inte i vilken utsträckning vi är underlägsna i samhället. De förstår inte hur ofta vi blir kränkta, hur ofta vi känner att vi, alltså, blir nedvärderade av det manliga släktet. Vilket innebär att de tycker redan att vi bestämmer, att vi bestämmer alltid relationer överlag. Det är vi som kommer ihåg saker, det ska köpas presenter till släktingar, till dem. Och då går vi och gör det, alltså nu verkligen generaliserar jag.
Ja, ja.
Och liksom, mammorna bestämmer och det är hit och dit. Och sen så tycker de att vi kommer och ska också säga girl power, fast vi redan bestämmer över dem. För det gör deras närmaste kvinnor i livet, deras flickvän och deras mamma bestämmer.
Vilket ju också
allting,
bara
och kommer
är en
allting.
Plåga för de flickorna och mammorna. Alltså, de skulle ju önska att killarna kunde ta egna beslut, klara av saker själv, inte behöva påminna dem att äta frukost. Alltså, det vore ju en dröm.
Men det är det handlar om. De tycker att vi behöver inte mer plats, därför vi har redan så mycket plats. Därför de är inte med i de situationer där vi är ensamma med män som behandlar oss illa. När vi läser elaka saker på nätet. Mm. De förstår inte hur det känns för oss. Hur ofta vi blir rädda för dem. Alltså sådana saker.
Ja, det är som jag såg det där klippet på Ariana Grande när hon står bredvid någon präst eller pastor som har lagt handen om henne, eller de står bredvid varandra och han har lagt sin hand om hennes midja.
Mm.
Och man ser att han håller ganska hårt.
Mm.
Och vi alla vet hur det är att stå bredvid en man som är längre än en.
Mm.
Så, och hon står, de står och pratar, så hon kan inte bara ta bort hans hand.
Nej, det är skitpinsamt.
Han håller om henne och när hon, och så hon försöker liksom kränga sig ur lite. Mm. Då drar han bara och trycker henne liksom mot sig så att hon nästan sitter som fast. Mm,
så liten också.
Hon är jätteliten.
Och pastor, auktoritär.
Ja, precis. Så han ska så prata om att han inte visste vem hon var. Och, men nu vet han. Och man bara sa, om du inte vet vem det är så kanske du inte behöver hålla i personen.
Mm.
Och alltså, ja, det där får ju, men alltså, de tänker ju inte på det.
Att nej, det där, för de vet inte hur dag. Det känns. Alltså, vi går ju ständigt omkring med mördarmaskiner runt oss.
Ja.
Som, alltså, mördar kvinnor, våldtar kvinnor. Alltså, det är klart att vi... Alltså, vi har inte den. De kan ta tag i oss i axeln och dra in oss i en buske när de vill.
Ja, de kan också, alltså, om de puttar oss så flyger jag 8 meter om jag blir puttad.
Häromdagen satt jag i taxin och då, jag har faktiskt på senaste, jag tror jag sagt det i podden tidigare också, varit med om ganska mycket jobbiga saker i taxibilar. Allt från att en har tafsat på mig och det är alltid att de ska säga, åh, vilka fina ben när jag har kjol. Och,
vet
man, jag sätter mig också i fram för jag vill ha kontroll och se vart de åker. Det. Och så ska de hålla på och flytta, åh, vad söt du är och vad ska en sån här snygg tjej då?
De tar nog att man sätter sig fram som en invit. För de,
kanske.
När jag har satt mig fram, då har det alltid varit att taxichaufförerna ska fråga mig, var kommer du ifrån? Mm. Vad gör du? Vad jobbar du med? Du är väldigt söt, eller var ska du?
Och sen ska man betala för att ha suttit och blivit liksom sexuellt
ofredad.
Alltså, då kan man ta fram en egen liten så här dosa med kort. Bara.
Ja, men, du ska betala, ditt kort. Du får prata med mig i 8 minuter och jag mådde skit hela tiden.
Ja. Nej, men det som hände i alla fall häromdagen som jag blev väldigt glad för, som egentligen borde vara en självklarhet, var att han skulle hjälpa mig med mitt...
bagage?
Någonting på högersidan. Jag minns inte vad det var, det här bältet som hade fastnat, tror jag. Och då sa han, känns det okej för dig om jag lutar mig över dig? Och det är ändå så här, jag har aldrig varit med om att en man har sagt det. Och då kände jag bara så här, och mitt svar var så här, ja men gud, självklart. För jag känner det eftersom att han har frågat. Men hade han gjort det utan, då hade jag suttit där och kollat ut när jag fanns medan han har sin arm över mina bröst. Som är supersvullna nu för att jag har mens också.
Ja, du känner inte extra tillit. Alltså, man är så känslig då.
Bröstvårt mig som spjut. Särskilt mina.
Man kan känna, alltså man kan känna. känna att någon är nära ens bröst. Man bara, det är som att de har en extra aura.
Gloria på bröst.
Man vet, man kan blunda men man vet om någon är nära tittarna.
Nej men, alltså, tillbaka till det här med just när de sa girl power. För jag kände också av det. Jag har känt av det i andra tv-program. För det sägs ju mycket nu. Det är ju en sak att säga. Och jag
men sen får vi alltid be om ursäkt till killarna efteråt. Ah, förlåt, just det, förlåt att vi hävdar oss här nu och gillar varandra. Alltså, förlåt.
Och eftersom att det ofta blir lite dålig stämning för att män känner sig kränkta. Mm. Så blir det också att jag känner sig, men gud var hon tvungen att säga sådär.
Ja, precis ja.
Fast,
man blir alltså, en galning som tycker, men snälla, ja, då håller vi det här
lugnt. Man vill att det ska vara trevlig stämning och så bara kommer man på
och
själv.
Och de är ju inte rädda för att skapa dålig stämning då, som bara sitter där och är sura över inget. De kanske inte ens blev så himla sura, men det blir en grej att vi tror att de ska bli sura. Jag menar, och jag tänkte också på med att David berättade för mig att han hade i alla fall någon kvinnlig bekant till honom som är lite äldre än honom.
Mm.
Hade varit väldigt full.
Mm.
Och pratat om att hon tyckte så mycket om honom och bla bla bla. Och lagt handen på hans lår.
Jaha.
Och han då, alltså han och jag kunde prata om det här. För han har ju då aldrig förstått hur det var att göra en grand och stå där.
Nej.
Men nu förstod han, för han bara, alltså jag försökte flytta lite på benet. Och jag bara, ja, det är det man gör. Man försöker flytta lite på benet, man kanske lutar sig lite bort.
Mm.
Och de män som inte menade något, eller kvinnor som det var i hans fall, som inte menade, som råkade, som var fulla och bara la handen.
Mm.
De tar bort handen och tänker, åh gud vad pinsamt det blev nu. Jag märker ju att personen drar sig undan.
Mm.
Men de som inte lyssna på den signalen. Mm. Alltså då tar de hårdare tag, lutar sig närmare, man känner hela andedräkten.
Mm.
Och han sa ju det också, som jag, man vill ju inte, man kan inte bara slå bort handen och säga, vad gör du?
Nej.
Man kan inte göra någonting. För då blir det en scen som man inte orkar. Då kollar folk, vad är det som händer? Säger, oj nej, jag menar inget med det där.
Nej, ja, men det är det killar ofta säger, att nej, men hon sa inte nej eller hon tog inte bort. Men nej. Alltså det är så, man gör inte det. Nej. Jag måste berätta om den här gången när jag satt på bussen. Det skulle hem till dig. Vad var det? 10 år sedan.
Ja,
jag var typ 18.
Ja.
Mm. Och det finns väldigt lite platser på, eller väldigt mycket platser ska jag säga, på bussen. Mm. Så jag sätter mig på en sån vanlig tvåa. Och så kommer det en man i typ 45-årsåldern kanske och sätter sig bredvid mig. Han sitter och läser tidningen. Han har en sån stor bred tidning som det är 2 stycken A3 bredvid varandra. Mm. Liksom. Så att tidningen hamnar liksom över mig, vilket inte kändes något konstigt alls.
Nej.
Men plötsligt så håller han väldigt långt ner på sin vänstra sida på tidningen.
Den som är nära dig
så att den
då,
hamnar på mitt lår. Kändes också typ så här, ja men det är liksom, vi sitter nära, vi är på bussen. Alltså det är lokaltrafik, man kan råka stå tryckt
mot
någon.
Ibland står man i någons bröst. Ja. Och bara...
Men det är ändå konstigt.
Det är liksom. Konstigt, ja.
Och sen plötsligt så håller han inte längre tidningen, utan han håller på mitt lår.
Mm.
Liksom med 5 fingrar och sin stora handflata. Oh, på mitt lår! Och då får man ju, alltså när man, då fattar ju jag. Okej, han håller på mig nu. Det ska han inte göra.
Nej, man får en ilning och tänker...
Gud, man mår så
alltså
illa.
Grejen är att då är man redan i en pinsam situation. Det är det. Man vill inte vara i en jobbig situation, men man är redan i den.
Och jag sa inte någonting när han höll på mitt lår med, alltså, tidningen med knuten hand.
Nej.
Så det blev så konstigt att jag skulle säga någonting nu. Bara, som du håller nu känns inte okej. Alltså, det är det man ska säga.
Ja, ja, ja.
Men där sitter jag 18 år. Första gången jag är med om en sån här liksom, så pass speciell situation.
Mm.
Därför att det som händer är att han börjar massera mitt lår. Gud, det, alltså, det är så
sjukt. Det är så jävla sjukt.
Och då så stänger jag av hela kroppen och sätter mig och kollar ut på träden som svischar förbi.
Man tänker bara, kan det, alltså, så här, om man tänker så här, jag håller ut nu. Hur långt är det
till nästa? Snart av.
Ja, precis. Nu väntar jag bara här.
Jag har ju heller aldrig sett honom i ansiktet.
Nej.
Alltså jag vet inte hur han ser ut, jag vågar inte kolla dit.
Nej, för då tänker man kolla på dig då, Lisa.
Ja, det enda jag ser, det är hans hand. Korviga fingrar på mitt lår. Masserar längre och längre in mot innerlåren. Alltså, det är som panik.
Det är inte första gången han gör det här.
Nej, absolut inte. Och det får jag också reda på senare.
Det är därför han har med sig buss, eller tidningen.
Han har med sig tidningen, han satt sig bredvid mig trots att det finns en massa andra platser. Jag till slut... Ta mod till mig, sträcker mig över hans honom utan att fråga om det känns okej för honom. Och plingar, för den sitter ju på hans högra sida.
Mm.
Och liksom knugglar mig av då innan jag egentligen ska gå av, så tidigare.
För att få stå.
Jag säger också till honom, ursäkta mig när jag ska gå av. Alltså, och då kollar jag honom i ansiktet. Och det var så fruktansvärt otrevligt. Han var helt nollställd i ansiktet. Som att han inte ens hade sett mig. Jag hade inte varit, alltså han har alltså masserat mig. Men när jag kollar på honom, då finns jag inte.
Men så är det.
Alltså så sjukt. Så jag går av och då har jag för mig att det kom väl tårar. Det kom fruktansvärt mycket ilska.
Mm.
Jag kom på 1000 saker som jag skulle vilja säga. Jag skulle
göra,
förbanna hans familj. Och jag kände också så här, jag skulle också kunna sagt någonting till någon på bussen. Men då man är så rädd att ingen ska reagera. Ja. Vilket ofta, säkert i Sverige, tänker inte folk gör. Då ska de också kolla. Då blir det, jag skriker till dem, de kollar ut genom fönstret.
Precis, och kollar förbi. På
alltså, så panik. Ja, och sen kommer jag hem till dig och berättar det här. Och sen så ringer jag faktiskt till polisen och anmäler honom. Det kändes bra
att jag gjorde det. Men du gjorde inte det först. Jag får med att du först typ skrev... Om vi var inne på MSN eller någonting. Mm-hmm. Och det var någon vänner till oss som bara, jag har varit med om samma och jag vet flera som har varit. Då ringde du polisen. Okay. Så jag för mig att det var. För då var det så här, shit, nu är, det här borde vi ändå anmäla för att han håller på så här. Och det är så tydligt, han är ju med sig den där tidningen.
Alltså så gick det äckelgubbe. Mm. Och så ringde jag polisen, anmälde, och då sa de, men du får komma in. Så jag fick komma in och kolla i en stor katalogen över olika gubbar. Ja, som jag fick liksom så. Och då hittade jag faktiskt honom där. Så jag pekade på honom, ja men det var han. Och då berättade de för mig att han har varit på så mycket. Ja. Alltså barn.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och, att, och det, kanske, det kan vara så att det är de som kommer hem och är ledsna och berättar för sina föräldrar.
Precis,
och att det är
22-åriga tjejerna säger inget.
Så det kanske är fler som har varit med om det. Men de sa det att det var många liksom så här, att det har varit mest underåriga. Mm. Det är väl under 15 då, antar jag.
Ja, säkert.
Ja, nej, så fruktansvärd grej. Och de sa också att hör av dig om du ser honom igen. Mm. Och det gjorde jag. Alltså några veckor efter så sitter jag på en buss som åker på ena sidan. Och han går på samma buss, tvåan, som jag hade åkt på. Då ser jag honom när han går på. Du vet, jag ser liksom i ögonvrån. Alltså fast jag bara har sett han en sekund i ansiktet, så vet jag hur han går.
Vi vet när han sparar.
Alltså jag ser bara, där är monstret. Vi är denna vecka sponsrad av Memira!
Yay!
Har du bokat undersökning?
Jag har bokat.
När?
I början av oktober tror jag.
Okej, så en månad typ?
Ja, alltså jag var ju tvungen att hitta någon tid där jag inte jobbade.
Och ska du gå här i Uppsala?
Ja, det ska jag.
Jag har nämligen fått lite information här av Memira. Det står så här: undersökningen innan laseroperationen är obligatorisk och skiljer sig från vanliga optikerundersökningar för glasögon och linser. Hur vet vi inte, men det får vi se då när du har varit där. Memira kan operera alla synfel men inte alla ögon. Och alla ögon är olika, så att de måste undersöka om man har förutsättningarna då.
Det är jättekul att tänka på att alla olika ögon, alltså man ser på olika ögon. Jag har inte tänkt på att de är så anatomiskt annorlunda att man kanske inte kan operera allas hornhinnor eller vad det är de opererar.
Precis.
Alltså jag har bara tänkt att öga.
Men är det att vissa är rundare än andra, att man inte kan lägga snitt då?
Jag vet inte vad det är som skiljer
våra... Lägger man ens snitt? Alltså det är laser, jag fattar inte vad...
Ja men alltså du kan ju lägga ett snitt med laser antar jag.
Det är det man gör. Det vet ju du.
Aha, jag vet inte så mycket om laser.
Tandläkarsnitt lägger du. Ja, trots det här så kan 3 av 4 bli av med sitt synfel genom ögonlaserbehandling.
Ja, men du måste väl säga 1 av 4 har så konstiga ögon att de inte är van.
Jag vet inte, alltså det måste vi nästan fråga om. Det får du fråga om när du är på... Det kanske är du också.
De bara, de här ögonen kan man aldrig uppleva.
Hoppas. Ja. Så efter man har varit då på den här undersökningen som du ska på, då får man veta om man får göra behandlingen och det är då man bokar in den.
Om det går att göra den.
Sen så står det någonting här som jag tyckte var väldigt intressant, som jag inte trodde. Själva ögonlaserbehandlingen tar mellan 5-90 sekunder bara.
Gud, jag tror du skulle säga minuter.
Ja!
5-90 minuter. Jag bara, gud, ska jag ligga i 90 minuter och öppna? Men 5 sekunder?
Ja. Jag har ju gjort en sån här behandling så jag har tagit bort svettkörtlar under armarna. Alltså inte botox utan en mer omfattande behandling. Och det tog ju 90 minuter. Och jag fick typ så över 20 sprutor. Och det var alltså... Man tänker ju bara när man ska göra en sån här stor... Det ska bli en stor skillnad.
Exakt.
Gör att man tänker att nu ska du göra en otroligt stor operation.
Mm.
Men alltså, tar det 5 minuter, då hinner inte ens jag ta upp telefonen och filma det.
5 sekunder, Lisa.
Jag menar det!
Och det längsta är 90 sekunder. Alltså, det är så extremt snabbt. Hur många sådana hinner de göra på en dag? 80 000. Zip, zip, zip. Alltså, man kan väl lägga upp alla på rad så går den mellan.
Ja, vill du boka en sån här undersökning, du går in på memira.se. Det har ju varit Fashion Week i Stockholm nu, senaste dagarna. Och det är ju en så här, det är ju en ett prestige halabalo kan man säga. Alltså verkligen, det är så här, vem är på vilken visning, vem är bjuden hit, alltså det, vad har folk på sig och vilken rad de sitter på är det mycket. Alltså det är front row och sen finns det 2, 3, 4 och sen finns det ståplats bakom.
Aha, okej. Okay. Det är så få rader man får sitta på.
Ja, i alla fall på Grand Hotel där de flesta visningarna är i Stockholm.
Mm.
Och jag fick hem min första fysiska inbjudan i år. Mm. Det har jag aldrig fått förut. Och det är också en grej så här. Vissa, alltså de som är mest inbjudna då, de får en fysisk, sen kan man få en digital på mailen. Och så kan man också få liksom så här, att man får dra innan typ. Och då behöver de ju in mer folk. Mm. Så då vet man att man var inte på någon priolista. Liksom. Så det är väldigt mycket sånt där. Och så när man väl är där, då kan det vara en tom plats på front row. Och då är folk som hökar på den då. Och så ska de ta bilder att de satt front row. Och det är väldigt,
men vadå, om det är en tom plats, då lämnas inte den tom. Nej. Väntar de tills det är en minut tills det ska börja. Och då går de och bara säger, är det någon som vill ha
alltså,
den
platsen? Alltså organisatörerna får panik. Heter det så? Organisa. Vet du det?
De som organiserar.
Ja, exakt. De som är, det finns ju, det är liksom 10 personer som går med hörsnäcka och har såna här lappar var folk ska sitta. Och när det är liksom sharp, alltså några minuter kvar, och det, då är det ju liksom,
och Ingrosso får fan inte kommit.
Exakt, då är det 5 platser typ som är kvar. Och då är det så här, då pekar de ganska argt och panik så här, sätt dig där. Då pekar de bara på någon, du vet så här.
Ja, de bara letar om du ser någon och känner
igen. Och är det 30 sekunder kvar, det kan också bli att det släcks ner. För det släcks ner så här 30 sekunder innan det ska börja. Och då kan de också vara så här, ta plats. Alltså folk pekar. För det är då, alltså det är verkligen en så här pinsam grej för designen om det är en plats front row där det är tomt. Så då är det då, och jag såg nu, jag var på Ivy Revel, Kinsas märke. Och då var det en av de där organisatörerna, för de står ju egentligen på sidan, som bara springer när lampan släcks och sätter sig själv.
Det får inte.
Och det händer sällan. Jag måste bara säga, jag var ju på Kinsas visning som sagt. Och jag, när första modellen kom ut, jag satt där i lugn och ro, då började tårarna spruta. Både, jag hade då mina första mensdagar, men ändå. Alltså jag bara, för att det var på Fashion Week. Så är det ofta, visningarna är ganska svåra. Det är liksom folk har sett på sig typ en plastpåse och hängt en konstig fiskarhatt i tyll. Och så ska det vara så att folk ska, åh herregud så snyggt. Och folk sitter liksom, ja men precis, det är mer att man har kollat på tavlor än...
Något alltså, man verkligen ska på sig.
I alla fall enligt mitt tycke. Men när hennes första modell kom ut i så här vinylset, så här lack, jättehöga svarta byxor och en svart topp och en lång pälskappa. Och ett så här pannband jättebrett i olika färger. Alltså jag grät. För att det kändes som att det skulle kunna vara ett minvisning.
Ja, jag förstår.
Kom jag på sen. För jag fattade varför gråter jag. Och Mike bara,
det var
gud,
liksom nära din stil.
Ja.
Som du aldrig fick se där annars.
Och jag kände bara att gud, jag hade velat på mig som... det här. Och jag har inte känt så på någon visning förut.
Vet du vad det är?
Nej.
Det är samma sak som alla säger om representation matters. Att det är samma som att få se en asiatisk superhjälte eller... Man fick se sig själv bland allt det där prestigefyllda. Det var det du kände. Det var en Asian American som fick se Crazy Rich Asians. Som
ja, för det är lite så också att jag har väldigt så här streetig amerikansk stil. Mm. Och på de här visningarna är det väldigt skandinaviskt. Det är så här lager på lager och det är tyll och det är olika fina, naturnära, gröna färger och någon konstig topp till som knappt sitter på.
Mm.
Och så kom det där ut och jag kände bara... Så här,
som är lite fult där. Det är liksom ful
där, stil. Ja, det är okreddig stil. Och jag sa det till Mike efter också, att det är modigt av Kinsa att köra en sån här visning på Fashion Week. Därför att den är så mainstream, om man ska säga så då. Det är liksom så här, det där är en tjej på gatan.
Mm.
De andra är inte det.
Nej.
Att det är en tjej som bor på gatan, de andra. Alltså, verkligen. Och jag och Mike var bjudna på typ 7 visningar i Stockholm. Och det är ju alltså, det är 3 dagar och det är 15 visningar om dagen. Men det är mest någonsin, så det var jättekul. Men det som har hänt nu då, det är ju att jag har blivit bjuden på typ, ja nu tror jag upp i 18 visningar på Fashion Week New York.
Det är sjukt!
Ja det är helt, alltså jag fattar ingenting.
Men vad är det då, är det liksom märken du känner igen som du ska
ingenting
gå
jag känner igen.
Nej.
Men när jag går in på dem så är det ju, alltså... De har ju stora Instagram-konton. Mm, det ligger liksom såhär mellan 50 och 100 000 följare. Mm. Så det är ju något slags betydande där.
Mm.
Och när jag går in, det är coola stiler alltså. Det är så här snygga fanny packs med olika saker som hänger. Verkligen sån stil som jag och Mike gillar. Så att det känns betydande att gå på visningarna. Det känns inte bara som att jag går dit och så är det inte sånt som jag vill se. Nej. Utan det känns mer som att det här är saker jag vill se än bara hemma.
Du kanske inte heller skulle... Du, en annan grej åker inte till Stockholm för... kläder man kanske inte skulle ha på sig än att åka till New York.
Exakt, jag skulle kunna gå på en visning i New York som bara är typ hårband. Alltså, bara för att känna pulsen. Men det som är grejen då är att New York såklart är ännu mer prestige än Stockholm.
Så att jag... Det kan vi inte ens fatta.
Nej, men jag vet inte vad jag skapar.
Tänk när det står en tom där. Folk skickar en
ja, precis. Då får den aldrig mer komma, den som inte kom. Kan jag tänka mig.
Men om det är Victoria Beckham.
Jo, absolut. Mm. Men annars så kommer man säkert på någon blacklist.
Ja.
Alltså, ta inte våran tid, tycker de.
Förstår också då hur många det är som är i den svängen som är lite fashionista, så influencers som har så pass jobbigt med psykisk ohälsa att de inte kan gå på visningen. Och sen blir de blacklisted och det vet de då. Alltså det känns som att det är en ganska stor procent av den gruppen som har så mycket social ångest att de vissa dagar älskar de att vara på visningen och de hälsar på alla och de är så glada och andra dagen ligger de i sängen och kan inte röra sig.
Mm. Det var som jag träffade ganska många på Stockholm Fashion Week som sa att så här, men jag struntade i att gå på det här, jag orkar inte. Eller min kompis, hon struntade i hela Fashion Week. Och det är liksom, det är så mycket press och bla bla. Så det är verkligen en sån stämning. Men jag har i alla fall köpt nu resa till mig och Mike. Genom mitt företag. Det är min första resa som jag åker på med företaget. Och hotell och allting. Så vi ska åka dit. And the thing is att jag har ju haft ganska svårt att få med Mike in på alla visningarna.
Du har blivit bjuden själv, du har inte haft någon plus one.
Exakt, det är tydligen inte det där på den här. Eller så är det jag som är så obetydande. Precis, så att jag
har fått in... Än så länge får du komma själv.
Exakt, jag har fått in honom på några. Men jag kommer liksom få gå på typ 7 stycken själv.
Mm.
Och det är ju utanför min kompis.
Du kan ju fan inte äta lunch själv.
Men jag har bara ångest att åka till New York. Alltså det, för mig är det 20% superhärligt. Mm. Nej.
Jag bara 20%,
80% superhärligt och 20% panik. Därför att det är en stor stad. Jag vet inte vart jag kommer vara. Jag vet inte hur det kommer se ut på hotellet. Jag vet inte vilka jag kommer prata med. Vart vi ska. Alltså, det är så mycket.
Du har ju också ny platsångest i hur många dagar?
Ja, alltså 1-2 vill jag helst inte bestämma vad jag ska göra.
Nej.
Dagar.
Då måste du ta det lugnt.
Ja, så vi åker 6:e och jag har blivit inbjuden på visningen 7-8. Men tackar nej.
Ja, det går inte då.
Nej. Eller 6:e och 7:e har jag tackat nej. För vi kommer 6:e morgon. 8:e har jag flera visningar. Så det blir spännande. Nej, men bara så här att jag ska typ ta en Uber till bla 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 Avenue 1183. Och så ska jag alltså hitta också. Du vet när man går av, då får jag som tunnelseende. Så att det, alltså, då kan jag bara...
Då ser det bara en duva.
Alltså, det är som att jag är under vatten i grumligt vatten.
Ja, för fan.
Alltså då ser jag bara en meter framför mig. Jag ska försöka hitta där. Jag har inget telefonnummer.
Men Mike kan väl åka med då?
Han kommer få göra det.
Jag får stå utanför och kolla på mobilen i en timme.
Ja, men min tanke är också att vi ska vlogga. Ja. Så då filmar ju han mig. Men det ska bli spännande. Och det är också alltid så här när man tycker att saker ska bli lite jobbigt och man är nervös för någonting. Mm. Så efter så känner man ju bara så här, det här är det roligaste jag gjort, det var ingen fara. Och jag vet det, men ändå kan man inte få bort känslan av att så här, jag ska vara själv i New York på en sån där pressad plats där folk ska kolla på en. Har jag ens någon plats? Alltså det där kanske det finns så här. Alltså jag kan ju inte deras koder heller. Nej. Jag har aldrig varit där på Fashion Week. Så att det kanske finns något hörn där man absolut inte ska stå. Där jag bara, här kolla
mig. Perfekt plats för mig. Och så bara blir utkastad. Mm. Men det blir ju kul.
Ja,
alltså,
det blir
när
innehåll.
Du går ut och kan du berätta det för vloggen när du kommer dit?
Exakt. Och i lyssnande stund så är jag ju där. Kanske på en visning. Ensam. I fel hörn. Vad kommer nu?
Alltså det är inte så stor grej. Men jag har tänkt på det här ganska mycket.
Ja.
När jag tränar. Jag tränar ganska regelbundet.
Du tränar ofta väl?
Ja, men jag tränar kanske 3 gånger i veckan.
Det är regelbundet. Mycket.
Ja, det är mer än vad de flesta tränar.
Absolut.
Men kanske inte pratar så mycket om det. Eller liksom berättar det så mycket för folk. Och jag har inget mål med min träning. Jag har inget särskilt träningsschema jag följer. Alltså det är ingenting sånt. Men det är ofta när jag har tränat som jag får höra, vad duktig du är.
Mm.
Eller innan jag ska gå och träna, vad duktig du är som går till gymmet.
Det har nog jag sagt till dig några
säkert gånger. Säkert har du sagt det. Alla säger det.
Mm.
David säger det till mig hela tiden. Och jag gillar inte riktigt det. Att min träning ska vara kopplad till att jag är duktig. Mm. För då när jag inte går och tränar, är jag dålig då? Är jag oduktig? För att, alltså, och grejen är att jag gör det inte för att vara duktig. Jag gör det för att jag tycker det är kul. Jag mår jättebra av det. Alltså det har inte att göra med att jag är så här: okej, ja, om jag går och tränar idag, då har jag tränat 3 gånger den här veckan. Då behöver jag inte träna mer på hela veckan.
Och då får jag äta en bulle eller?
Ja precis, det finns liksom inget det är ingen prestige eller press för mig med det. Mm. Och det är det som gör att jag klarar av att hålla i det. För att jag skulle inte orka. Alltså jag kan inte pressa mig själv till någonting. Det funkar inte för mig. Då stänger jag av direkt. Men jag skulle bara tänka så här, nu måste du gå till gymmet. Det vill säga aldrig i mitt liv. Alltså jag skulle göra det när jag måste. Då vill jag inte göra saker. Men då börjar jag tänka på. Alltså är man aldrig duktig så behöver man aldrig vara dålig. För att det känns som att jag är det ena eller det andra. Men enligt mig är jag duktig jämt. Oavsett om jag går till gymmet, pluggar, går upp tidigt. Mm. Alltså ingenting av det spelar någon roll i hur duktig jag är. Alltså jag vill gärna ha cred när jag har handlat och lagat mat hemma. Och då kan jag säga, åh vad härligt att du har gjort mat. Eller vad bra att du har gjort mat. Och han kan också få säga till mig då, vad duktig du är som åkte och handla fast du var så trött efter jobbet. Eller vad det nu är. Men just med träning...
Mm.
Så är det så jävla laddat att man tränar för att bli smal eller tränar för att... Men bara att jag gillar att löpträna. Men jag har ingen mål med det heller. Det känns som att alltid när jag pratar med folk som löptränar så springer de olika lopp. Mm. Eller så ska de komma på under bla 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 minuter på någon kilometer. Flås, ja, det är alltid något... Man ska alltid till något mål och då handlar det om att man måste... träna 5 gånger i veckan, annars kommer man inte till det här målet.
Men jag är helt övertygad om när folk säger åh vad duktig du är, så är det ju en egoistisk handling för att de tänker egentligen bara på att de själva skulle vilja vara lika duktiga.
Ja, att de inte ska
alltså
träna
det, sen, självklart vill man ge en komplimang om man känner så här, ja men vad snyggt gjort av Emily som har varit och gymmat, för det skulle inte jag orkat idag. Nej. Och det är därför man säger gud vad duktig du är. Det känns som att många saker man säger och gör är ju handlar kopplat mer om sig själv.
Absolut. Men det här är också, jag vill lite berätta för folk. Mm. Att man kan träna utan att vara duktig. Alltså du behöver inte göra det för att du ska få en viss kroppstyp. Eller... Mm. Alltså jag tränar mer för att... Alltså jag förstår ju såklart att det finns hälsoeffekter av min träning.
Mm.
Och det märker jag ju av både fysiskt och psykiskt. Jag ska inte säga att jag... Alltså jag har ju också väldigt svårt att se på... Alltså folk kan ju säga till mig, jag har gått upp 10 kilo, jag ser inte det. Jag har gått ner 20 kilo, jag ser inte.
Nej, det gör du verkligen inte. För det kan jag säga ibland så här.
Oj, hon har gått
rund,
hon har gått upp jättemycket i vikt.
Eller ner.
Mm.
Ja, då säger du bara, jaha, va?
Ja, alltså säger verkligen. Jag ser inte på mig själv heller. Nej. Jag väger mig ju aldrig. Alltså jag märker ju såklart att mina kläder blir tajtare och sådär. Men då tänker jag bara att jag har väl råkat torktumla dem. Alltså,
var det så att jag torktumlade igår? Ja, det var det.
Det var kanske så det var. Ja. Alltså det är liksom inte... Jag ser inte på min kropp... Nej, jag märker ingen skillnad på min kropp av min träning. Det kan jag alltså, ärligt säga. Och då har jag ändå tränat regelbundet säkert flera år.
Mm.
Men jag skulle inte säga att jag har sett någon skillnad på min kropp. Men jag märker ju skillnad psykiskt. Alltså när jag har varit i stressiga perioder i skolan. När jag... Jag har haft jobbiga tentor jag ska plugga inför. Och så när man har så här mycket plugg man ska göra. Alltså det känns som att det ligger ett berg över en. Mm. Man kan inte ta sig igenom det. Man är som konstant nästan skakig. Man kan inte göra någonting. Man vaknar på morgonen och tänker så här. Jag hinner inte äta frukost för jag måste plugga.
Mm.
Så extremt korkat. Ät frukost, det tar dig 10 minuter. Då kan du plugga bättre. Mm. Och där har jag ju många gånger varit så här. Jag hinner inte träna nu. För jag måste plugga. Och särskilt när det är på förmiddagen. Men verkligen hjärnan är igång. Man bara, nej men nu måste jag passa på att plugga.
Mm.
Men alltså efter man har tränat. Alltså då är min hjärna så klar.
Mm.
Då är det som att jag alltid är borta. Den kan ta in all information.
Mm.
Så att psykiskt märker jag nästan mest skillnad. Att jag blir... Alltså absolut får man ju också endorfinkickar. När man går på något pass. Och man kör i slutet. Och man ska göra jobbiga övningar. Och sen på slutet så är man bara som helt... Man vill bara le. Man är som nykär för man är så...
Min mamma springer och tränar mycket. Hon har börjat göra det senare i livet. Liksom. Mm. Hon är 55 typ.
Mm.
Jag tror hon fyllde 54. Ja, det gjorde hon för några dagar sedan. Och hon är så här som springer en mil. Och hon är riktigt så här hurtig. Liksom. Mm. Hon skriver ofta till mig. För att hon skriver till mig, kan du komma på middag ikväll? Och så skriver jag, nej jag har så mycket jobb, jag är stressad. Mm. Det känns som att det är det som jag skriver ofta till alla. Bara, idag har jag jobbat så sjukt mycket. Fast det är så här, ja, du har skrivit det nu i 3 år.
Ta det lugnt eller håll käften.
Och då säger mamma alltid bara så här, ut och spring.
Ja,
eller...
glöm inte bort det.
Nej, precis.
Och det, man måste inte springa utan ut och gå en promenad. Alltså, det hjälper jättemycket.
Alltså lyssna på en podd och gå på promenad. Då kan man lösa livets alla gåtor efter.
Ja. Och du också med ditt jobb som sitter så mycket stilla och knappar på datorn. Alltså då kan man ju också bli som i en dimma av att allt är stress.
Säkert också som jobbar hemma. För jag tar mig inte ens ut för att gå till jobbet. Utan klockan kan plötsligt vara 5:30. Och då har jag druckit min morgonkaffe. Och så har suttit och svarat på mail. Haft Skype-möte. Gjort en typ skissat på någon tröja jag ska designa. Och sen bara fixat typ en sponsor till podden. Och sen bara vill jag dö.
Ja. Alltså. Det är då du måste gå utanför lägenheten.
Verkligen.
Och gå en promenad.
Har du ätit lunch?
Nej.
Ska vi ta den där goda vegetariska buffén? Eller vad är du sugen på?
Ja, vet du, nu blev jag sugen på det där när man sitter ute i trädgården.
Här?
Jävla... Ja, precis. Här precis där vi är.
Café Victoria.
Heter det så?
Ja. I vid botaniska trädgården. Ni som bor i Uppsala kan jag verkligen rekommendera. Det är familjen Triller som har det.
Ja, precis ja. Det är väldigt gott bröd. Det är det som är lite Trillers.
Ja, det finns glutenfritt och det finns mycket så här, ekologiskt. Och det finns
olika goda soppor.
Veganska och... rör. Ja. De är verkligen duktiga. Ja, vi åker
gott dit. Som fan är också.
Ha det bra.
Ha det bra.
Tjur.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.